Thank you for that beautiful
Tack
music.
För den vackra psalmen. Efter syster Daltons tal sjunger kören Kom, kom, Guds folk under ledning av Lynn Hopkins till ackompanjemang av Benjamin Lee vid orgeln. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Rebecca Maxfield. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Elaine Dalton är född och uppvuxen i Ogden, Utah. Hon tog examen i engelska vid BYU. Syster Dalton gifte sig med Stephen E. Dalton i templet i Salt Lake City. De har 5 söner och en dotter och har 12 barnbarn. Innan hon kallades som unga kvinnans president verkade hon som första och andra rådgivare i unga kvinnors presidentskap. Hon var också i kommittén i 12 år. Hon har verkat både på stats- och församlings. Hon tycker om att dansa med sina dotterdöttrar. Hon tycker om att läsa särskilt skrifterna och hon älskar Herren. Hennes favoritskriftställe är i Ordspråksboken 3:6. Lita på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig på ditt eget förstånd. I alla dina vägar ska du förlita dig på honom, så ska han göra dina stiga igen. Syster Dalton.
Det är en förmån att få stå framför er ikväll. Jag vill tacka alla i kören för den vackra musiken. Tack för den anden ni för med er och tack för den vackra bönen. Jag är glad och ödmjuk och ber ikväll att ni alla ska känna hur mycket Herren älskar er. Ni ska veta hur djupt jag älskar er. Jag är glad att min man Steve och andra familjemedlemmar också är här. Jag älskar min man. Han och jag gick på Brigham Young-universitetet och det var här vi bestämde oss för att gifta oss. Jag tycker det är intressant att jag står här framför er på min bröllopsdag. Grattis, älskling! Vet ni, vi har varit gifta lika länge som det tog att bygga Salt Lake-templet. Eller för Israels barn att vandra genom öknen. Och allt vi har fått ut av det sitter här på främsta raden. Våra barn är vår skatt. Jag älskar dem. Jag älskar att vara deras mor. Jag har sett dem växa i evangeliet och undervisas från kyrkans talarstolar. Och jag är tacksam att de valt att följa profeter Sires och uppenbarelsens barares råd. Jag har sett kyrkans ungdom växa i evangeliet. Jag har ett unikt och speciellt band med de unga kvinnorna tack vare åren som jag har verkat som medlem i unga kvinnors generalpresidentskap. Vi har liksom alla gått igenom unga kvinnor tillsammans. Vi har förtjänat våra medaljonger tillsammans. Vi har stått varje vecka och upprepat orden i unga kvinnors tema tillsammans. Vi är döttrar. Vi ska stå. Vi ska vara beredda. Vi tror. Jag ser er som mina unga kvinnor. Och ni unga män, jag har sett hur många av er, när ni har tagit emot och gått framåt inom prästadömet, hedrat era förbund och prästadömets kraft och har förberett er för att vara och gått ut som missionärer över hela världen. Ni är mina hjältar. Ni är förunderliga er styrka, ert mod och er vilja till rättfärdighet. Ni har alla börjat er resa som sista dagars heliga och befinner er i en kritisk del av livet. Nu är tiden för er att skaffa eviga vanor och fatta bestående beslut. Ni är kyrkans framtid och de nationers framtiden ni lever. Ni har sparats just för en tid som denna. Ni kommer att ges möjligheter långt större än era största förväntningar. Och ni ska, liksom jag, bli välsignade med avgörande stunder som påverkar kommande årtionden. Det var här på BYU vid ett möte som det här som allt började för mig. Jag hade dejtat en ung man. En kväll började han prata om äktenskap och han var mycket envis. Jag sov inte så bra den natten på grund av allt han hade sagt. Och jag visste att jag måste fatta ett beslut. Jag bad att Herren skulle låta mig veta vad jag skulle göra, men jag fick inget svar genast. Nästa morgon var vi med på ett andligt möte tillsammans, och medan vi satt på mötet lyssnade jag förundrat medan talaren äldste Theodor Taro stod och talade om processen att fatta viktiga beslut. Det var som om han talade direkt till mig. Han kände mitt hjärta och hans ord gick djupt in i min själ. Han beskrev processen att fatta beslut genom att hänvisa till läran och förbunden kapitel 9. Alla andra verkade känna väl till det här kapitlet, utom jag. Ni känner också till det. Men för mig den dagen var det som ren uppenbarelse som gav mig ett mönster för hur jag skulle få svar på mina böner. Han läste: "Se, du har inte förstått. Du antog att jag skulle ge dig den när det enda du tänkte på var att be till mig. Men se, jag säger dig att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt. Och om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt. Men om det inte är rätt ska du inte få någon sådan känsla. Utan det ska komma en tröghet över ditt tänkande som får dig att glömma det som var fel." Fastän det här stället var riktat till Oliver Cowdery blev det i det ögonblicket personligt för mig och var ett direkt svar på frågan jag ställt kvällen före i bön. Elster Tuttle beskrev sedan processen att lista positiva och negativa saker, fatta ett preliminärt beslut och sedan gå tillbaka till Herren med beslutet i bön. Så jag visste att jag måste handla. Jag kunde inte bara fortsätta som förut. Jag måste bestämma mig för att besluta. Jag visste det och jag visste att Gud visste att jag visste det. När jag hade fattat ett första beslut att gå vidare kan jag inte säga att det började brinna inom mig. Men det kändes rätt och tryggt och bra. Jag var inte längre förvirrad eller bekymrad. Jag kände frid. Jag visste vad jag skulle göra och jag var glad. Så jag gick vidare. Och den där envisa unge mannen är med mig här ikväll. Jag är tacksam för hans godhet, hans envishet och hans tålamod. Var allt lätt efter att det svaret hade kommit? Nej. Min man säger att man än idag kan se märkena efter att jag satt klackarna i backen på trottoaren utanför Salt Lake-templet när jag blev lite rädd och tyckte att jag ville vänta. Men än idag är det här vad jag lärde mig. När man utövar tro genom bön hjälper Herren en att fatta avgörande beslut i avgörande stunder. Han hör och besvarar dina böner genom den heliga andens viskningar. Du blir inte lämnad ensam. Du har fått välsignelsen att kunna ta emot den heliga andens ledning. I läran och förbunden lovar Herren var och en av oss: jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta. Det hände med mig och det ska hända för er alla. Jag vittnar om att Herren hör och besvarar våra böner och att han leder oss när vi försöker göra hans vilja och hålla hans bud. Det är så här man får personlig uppenbarelse. Så jag ber ikväll att Herrens ande ska vara med er medan ni lyssnar på det budskap jag har förberett. Att det ska vara kristallklart. Jag ber att det här budskapet ska slå rot i ditt hjärta och bli mycket personligt för dig. Jag ber att den heliga anden ska inpränta i dig betydelsen i det här viktiga budskapet så att du kan använda det i de viktiga beslut som du kommer att fatta i avgörande stunder i ditt liv. Det budskap jag har till er ikväll är en trumpetsignal till er, de unga vuxna i detta utvalda släkte, att leda världen i en återgång till dygden. Vad är dygd? Varför är den viktig? Och hur kan vi alla förenas i denna ädla och heliga sak? Låt mig börja med en enkel berättelse om en pionjärflicka som heter Agnes Caldwell. Agnes berättar om sina erfarenheter med Willys handkärrekompani 1856. Hon var då bara 9 år. Hon berättar: fastän jag då var mycket ung kan jag ännu blunda och se allt klart och tydligt framför mig. Hur vi gick och gick och gick. Det finns för alltid kvar i mitt minne och sinne. Ofta blev jag så trött att jag barnsligt hängde på kärran bara för att milt fösas undan. Då brukade jag kasta mig på marken bredvid vägen och gråta. När jag sedan märkte att alla gick förbi mig hoppade jag på fötter och skyndade på extra för att komma i fatt. Han fortsätter och berättar: strax innan vi korsade bergen nåddes vi av hjälpvagnar, och det var verkligen en hjälp. De svaga och gamla fick åka, alla som orkade fick fortsätta gå. När vagnarna körde iväg var det några av oss barn som ville se hur länge vi kunde hålla jämna steg med vagnarna i hopp om att bli erbjudna skjuts. Det var åtminstone min stora förhoppning. En efter en kom de efter tills jag var den enda som var kvar, så fast besluten var jag att försöka få skjuts. Efter vad som verkade vara min längsta språngmarsch, vare sig förr eller senare, ropade kusken till mig: du tjejen, vill du åka med? Jag svarade så artigt jag kunde: ja, herrn. Då sträckte han sig ut, tog min hand, smackade på hästarna för att få dem att öka farten och tvingade mig att springa med ben som knappt bar längre. Han fortsatte som jag tyckte mil efter mil. Just då tänkte jag att han var den elakaste man som någonsin levat. Just när jag inte orkade längre stannade han. Han tog en filt, lindade in mig och la mig i vagnen, och där var det varmt och bekvämt. Då hade jag tid att ändra åsikt, och det gjorde jag verkligen, för jag förstod mycket väl att han på det sättet räddade mig från att frysa när jag togs upp i vagnen. Agnes Caldwell och hennes familj nådde Stora Saltsjödalen den 9 november 1856. De slog sig ner i Brigham City, där Agnes träffade och gifte sig med Chester Southwick. De fick 13 barn och hjälpte till att grunda en koloni av sista dagars heliga i Cardston i Alberta i Kanada. Hade kusken tagit upp Agnes i vagnen utan att tvinga henne springa först, skulle hon säkert ha dukat under i den bistra kölden. Och hade Agnes valt att ge upp och komma efter, kunde hennes berättelse ha slutat helt annorlunda. Men för Agnes blev detta hennes avgörande stund, och trots att beslutet att springa inte verkade helt förnuftigt just då, så sprang hon ändå. Hon sprang mot Sion i profeten Brigham Youngs fotspår, och hon lydde Herrens röst som sade: låt dem vakna och stå upp och komma fram och inte dröja, ty jag Herren befaller det. Det var hennes livslöpning. Det var tungt och hon uthärdade, men genom att springa genererade hon tillräcklig kroppsvärme för att hålla sig varm och slippa frysa medan hon åkte i vagnen. Ni är alla på väg till Sion, och till er som till Agnes har Herren sagt: vakna och stå upp och kom fram och dröj inte. För Sion är inte bara en plats. Sion är de renhjärtade. Och renhet i hjärtat måste vara ditt mål om du ska nå den resans slutpunkt. Aldrig förr har det funnits en generation som er. Ni är bättre förberedda och bättre rustade. Ni har vad som krävs, och nu är det dags för ert livs löpning. Er löpning till Sion. President Thomas S. Monson och hans föregångare har visat oss vägen. Vägen är tydligt markerad och takten är stadig och stark. Ni ombes att liksom Agnes gå över slätterna. Ni kanske inte behöver ge upp alla världsliga ägodelar, men resan till Sion kräver att ni ger upp alla era synder så att ni kan lära känna honom, den sanne och levande Kristus. Ni kanske till och med behöver springa tills ni är helt slut, men om ni gör det kan Herrens värme bevara er för det stora verk som väntar. Det ni ombeds göra är detsamma som Herren bad oss när han kallade sin kyrka Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I läran av förbunden kapitel 115 vers 5 läser vi: stå upp och stråla så att ert ljus kan vara ett baner för nationerna. Lilla Agnes Caldwell sprang mot Sion och genom att göra det höjde hon och alla hennes gelikar ett baner för nationerna och för denna generation. Hennes färd till Sion hade allt att göra med hennes tro och vittnesbörd. Det hade allt att göra med Joseph Smith och Moroni och Oliver Cowdery och Nefi och Mose och Josua och till och med Thomas S. Monson. Och den hade och har allt att göra med er och mig. Agnes sprang för att hon hade ett vittnesbörd. Hennes mor visste att evangeliet var sant och undervisade sin dotter om det. De offrade allt för att komma till Sion och där bygga ett tempel till vår Gud. De visste att Joseph Smith var en Guds profet och att Mormons bok var sann. De visste att de välsignelser som skulle ges i ett heligt tempel var nödvändiga för att planen skulle fullbordas. Och de visste, som Moroni flera gånger sa till Joseph Smith, att om det inte vore så skulle hela jorden bli ödelagd vid hans ankomst. Sion var då, liksom nu, målet. Det är avsikten med Jesu Kristi evangelium. Nu är det dags, som Moroni uppmanade, att vara trofast i Kristus och att hålla fast vid varje god gåva och inte vidröra någon ond gåva eller något orent. Nu är det dags att vakna upp och stå upp ur stoftet så att den evige faderns förbund som han har slutit med dig må bli fullbordat. Nu är det dags för återgång till dygden. Dygd innebär renhet. Det börjar i hjärtat och i sinnet. Dygd bygger på tankar och uppförande som grundar sig på höga moraliska normer. Själva kärnan av dygd är kyskhet som innebär sexuell renhet. Dygd och kyskhet är oskiljaktigt förenade. Man kan inte ha den ena utan den andra. En återgång till dygden är en återgång till renhet. Vissa har påstått att dygd innebär snäll, hederlig eller redbar. Men kärnan i ett dygdigt liv är kyskhet. Och man kan bara inte vara ärlig eller redbar om man inte har sexuell renhet. Det är omöjligt. Man får inte mixtra med en annans gudomliga ande och dyrbara kropp och anses besitta dygd eller vara dygdig. Att göra så skadar den handlingsfrihet vi kämpade för i förutillvaron. Några har sagt att dygd är bara för kvinnor, men den är inte könsbunden. Ordet för dygd på latin är virtus, som betyder styrka. En innebörd är att besitta en kraft, särskilt kraften att hela eller stärka. Så dygden är tillämpbar inte bara på kvinnor utan på alla. När kvinnan på Jerusalems gator räckte ut handen och vidrörde fållen på frälsarens mantel så visste hon att hon skulle bli helad. Varför? Därför att hon erkände hans renhet och kraft. Frälsaren själv sa det: jag kände att kraft gick ut från mig. Den kraft han talade om var prästadömets kraft, som alltid åtföljer de sista dagars heliga män som är rena och utövar dygd och helighet inför Herren. Förra året, en kall aprildag, strax efter generalkonferensen, besteg jag Ensign Peak med mina två nya rådgivare Mary Cook och Ann Dibb. Och där hörde vi en gyllene peruansk sjal, ett baner som kallar till återgång till dygden. Där på bergstoppen, när vi såg ner i dalen och det majestätiska Salt Lake-templet, visste vi att en återgång till dygden innebär en återgång till moralisk renhet. Dygd är den gyllene nyckel som öppnar templets dörrar. Som Esther Russell M. Nelson lärde, templet är egentligen orsaken till allt vi gör i kyrkan. Varje verksamhet, varje lektion, allt vi gör i kyrkan pekar mot Herren och hans heliga hus. Brigham Young visste det. Och där uppe på Ensign Peak visste vi också att det är så. När vi vecklade ut det där baneret för världen visste vi att en återgång till dygden inte bara är viktig, den är livsviktig. Vi måste vara värdiga att inträda i Herrens heliga tempel och sluta heliga förbund och göra det vi förberett oss för och är förutordinerade till att göra. Och inget orent får komma in i hans hus. Liksom den där kusken räddade Agnes Caldwell från att frysa ihjäl har också vi fått tillfället och förmånen att bli frälsade på Sions berg. Att göra något för andra som de inte kan göra själva. Det kan bara hända när vi är värdiga att ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar. Ni har alla ett stort verk att utföra. Vad ni gör och vad ni beslutar är viktigt, för ni är viktiga. Ni är utvalda andar som hölls i beredskap för att komma fram i tidernas fullbordan för att delta i grundläggningen av de sista dagarnas stora verk, vilket infattar att bygga tempel och utföra förrättningar där i. Inte undligt att Satan attackerar allt hårdare. Om ni kan bli distraherade, förhindrade eller ovärdiga att komma in i templet och utföra just det verk som ni beretts och sparats för att utföra, då vinner han. Det som blir tydligt är att ni måste vara rena och värdiga att ta emot den heliga andens maningar som ni behöver för de beslut ni fattar just nu. Och det som också blir tydligt är att ni måste förbli värdiga att inträda i Herrens heliga tempel. Alla föregående generationers uppoffringar och arbete leder fram till detta nu. Pionjärerna uppoffrade allt, till och med livet, för att vi skulle få se den här dagen. För ni förstår, er ankomst till jorden skedde inte på måfå. Den ingick i planen som ni omfattade i förutillvaron. Ni har placerats i en märklig tidpunkt i världens historia. Det har sagts om er att ni är gångjärnsgenerationen. Petrus sa om er, ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Aldrig förr har så mycket förväntats, aldrig förr har så mycket givits. Profeter, helig skrift, prästadömet, förrättningar och förbund, tempel, Mormons bok och evangeliets fullhet. Ni har förberetts, kallats och utvalts. Det här är er tid. Jag tror att er generations bidrag kommer att skrivas i fetstil i varje beskrivning av de svåra tider vi nu lever i. Om ni ska klara av de uppdrag ni förutordinerats att utföra måste er tro ha frälsaren Jesus Kristus i centrum. Ni måste komma ihåg att tro inte bara är en kraftprincip utan kräver handling. Ni måste handla efter den tro ni äger. I förutillvaron var ni de som visade sin stora tro och goda gärningar. Alma säger att ni alla kallades och förbereddes från världens grundläggning enligt Guds förutkännedom. Unga män, ni förbereddes att ta emot prästadömet som gör att ni kan utöva Guds makt medan ni är på jorden. Unga kvinnor, ni fick den ädla gåvan att vårda andra och bli mödrar till andra utvalda andrar. Ni anförtroddes själva gudaktighetens kraft att skapa ett liv. Dygdiga människor är hängivna livets helighet. De respekterar Guds ord om hur livet ska skapas, beskyddas och vårdas. Det finns ingen kraft större än dygdens eller någon tillförsikt säkrare än den som kommer av ett dygdigt liv. I förutillvaron deltog ni i ett krig. Ni kämpade med tro och vittnesbörd för att ta emot och stödja den plan som framlades av Gud Fadern. Ni visste att den var rätt och ni visste att frälsaren skulle göra det han sa att han skulle göra, för ni kände honom. Det fanns inga neutrala andar i himlen. Och det finns ingen neutral position nu när valet mellan rätt och fel ska göras. Herren själv sa, den som inte är med mig är emot mig. Ni stod med honom. Ni var ivriga att ha ert uppdrag. Ni visste vad som skulle krävas av er. Ni visste hur svårt det skulle bli, men var övertygade om att ni inte bara kunde utföra ert gudomliga uppdrag, utan att ni kunde göra skillnad. Som en profet sa om er och er dag. I nära 6000 år har Gud sparat er till att komma in den sista tiden före Herrens andra ankomst. Gud har till slutspelet sparat några av sina starkaste barn som ska hjälpa till att göra riket segerrikt. Och det är där ni kommer in, för ni är den generation som måste vara beredd att möta er Gud. Genom tidsåldrarna har profeterna sett fram genom tidens korridor till vår tid. Miljarder avlidna och ännu ofödda har ögonen på oss. Var så säkra. Ni är en utvald generation. När Petrus skrev sitt brev till de heliga sa han till dem att till tron lägga dygden. Tro utan dygd skulle snart försmäkta och dö, för utan dygd finns ingen renhet. Utan dygd finns ingen styrka. Utan dygd finns ingen andlighet. Det står klart att när ni en gång förstått vilka ni är, måste ni vara rena. För renhet kommer före andlig kraft. Den kraft jag talar om är inte den slags kraft vi ser i världen. Den har inget att göra med berömmelse, ställning, utseende, kändiskap eller pengar. Den kraft och styrka jag talar om har allt att göra med dygd, som är kyskhet och sexuell renhet. Vi lever i en värld som bekymrar sig om renlighet och renhet. Luftens renhet och miljöns renhet, vårt vatten och till och med vår mat. På en del platser lagstiftar vi mot föroreningar och har statliga finansierade miljöskyddsstyrelser för att se till att vi inte blir sjuka i föroreningar i luft, vatten eller i maten. Men samhället tolererar moralisk förorening i form av pornografi, på reklampelare, i tv, underhållning, internet och i andra media. Vi tolererar smuts som tränger in i våra sinnen genom sångtexter, musik och tal. I vissa avseenden är vi en organisk generation som skapar renhet och kvalitet i våra liv, medan vi förorenar vår moraliska vävnad. Jag tror att bristen på dygd i vårt samhälle är det en direkt orsak till många av våra sociala, ekonomiska och politiska problem. Jag tror att trons och familjens upplösning och ekonomiska oro är direkt relaterade till bristen på moral i vårt samhälle. Och jag tror att en återgång till dygden kan rädda en hel nation. Vi kräver en social reform med det som behövs, men det som behövs är en moralisk reform, ett kall till återgång till dygden. Och om vi som fått så mycket, till och med Jesu Kristi återställda evangelium, inte leder världen i en återgång till dygden, vem gör det då? Ni var ledare i förtillvaron och stod för allt som nu hotas i samhället. Ni som förbereder er för att påverka varje sektor av samhället. De unga vuxna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga kan och måste leda denna återgång. Under andra världskrigets kritiska dagar väckte Winston Churchill de allierade med orden: ni frågar, vad är vårt mål? Jag kan svara med ett ord, seger. Seger till varje pris. Seger trots all rädsla. Seger, hur lång och svår vägen än blir. För utan seger kan vi inte överleva. Ikväll, unga män och unga kvinnor, upprepar jag de orden. För ni deltar i ett krig. Och jag vill göra en omskrivning av Winston Churchills ord till er. Ni frågar, vad är vårt mål? Jag kan svara med ett ord. Dygd. Dygd till varje pris. Dygd trots allt motstånd. Dygd, hur lång och svår vägen än blir. För utan dygd kan vi inte segra. I Mormons bok känner vi Helaman och hans unga krigare för deras dygd och deras tilltro till sina mödrars vittnesbörd. De var alltid trofasta i allt som blev dem anförtrott. De höll sina förbund och de kämpade för att se till att deras fäder också kunde hålla sina förbund. Seger var deras mål och dygd var deras styrka. Moroni skrev också om det förfallna samhälle han levde i. Han skrev att de hade blivit så omoraliska att de inte värderade det som var kärare och dyrbarare än allt annat, kyskhet och dygd. Kan det vara så att vi nått den punkten i vårt samhälle? I en gången tid blev de som överträdde kyskhetens lag märkta med en röd bokstav. Nu tycks den brännmärkningen vara förbehållen de kyska. Vad kommer er generation att bli känd för? Blir ni ihågkomna som den toleranta generationen, konsumentgenerationen, generation X eller Y? Eller blir ni kända som en generation som förleddes att leva virtuellt istället för dygdigt? Eller minns man er för er renhet och dygd och för ert mod och er styrka i att leda resten av världen i en återgång till dygden? En återgång så märklig att själva renheten i ett liv och styrkan i er övertygelse förändrar samhället och förändrar världen. Ni förbereder er för frälsarens återkomst. Ni måste sky synden och måste nu förbereda er för att bli mer mogna för himlen. Det har profeterats att folk av alla nationer i kommande dagar ska säga: kom och låt oss dra upp till Herrens berg och han ska undervisa oss om sina vägar och vi ska vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lagen utgå. Blir ni den generationen som leder det här? För att bli det måste vi alla bli dygdens väktare. Unga kvinnor, vakta er personliga dygd. Den är, som Moroni sa, kärare och dyrbarare än allt annat. Och det är ni också. Ni är Guds döttrar. Ni bär inom er den heliga förmågan att skapa liv och bli mödrar till vår himmelske faders utvalda och rena andar. Det är en av Guds dyrbaraste gåvor till sina dyrbara döttrar. Vakta den gåvan genom att leva efter normerna, klä er och handla värdigt och förbli dygdiga. Bevara er kraft genom renhet i tanke och handling. Låt inte någon handskas med era gudagivna gåvor. Om ni gör det kommer ni, era familjer och kommande generationer att stärkas och välsignas. Om ni, unga män, ni är också dygdens väktare. Ni bär prästadömets kraft, kraften att välsigna och handla i Guds ställe här på jorden. Herren har sagt till alla prästadömsbärare: utöva dygd och helighet inför mig. Vakta er personliga dygd, era tankar, vad ni ser, vad ni säger och vad ni gör. Tillåt inte pornografi att förminska er personliga kraft. Förbli rena så att ni kan utöva prästadömets kraft som Gud har anförtrott er. Moroni sammanfattar de forna profeternas undervisning om dygd med orden: var visa under er prövotids dagar. Avkläd er all ogudaktighet. Be inte om något för att slösa bort det på era begär, utan be med orubblig fasthet om att ni inte ska ge efter för någon frestelse, utan om att ni ska känna den sanna och levande guden. För en del år sedan sprang jag tidigt på morgonen före Thanksgiving med en grupp kvinnor. Vi kallade det vårt tacksägelselopp, och medan vi sprang ropade till varandra sånt som vi var tacksamma för. Och jag hade just sagt att jag var tacksam för en stark och frisk kropp när jag halkade på en isfläck på gatan. När jag försökte resa mig förstod jag att jag hade skadat mig illa. Jag visste att jag hade brutit benet strax ovanför vristen. Jag säger inte hur jag visste det, för då skulle jag svimma här och nu. Men jag visste. Min man sa att om jag hade varit NFL-spelare skulle jag ha hamnat på nyheterna den kvällen. När jag låg där på gatan i den tidiga morgonens skuggor och väntade på att hjälp skulle komma, såg jag en bil i hög fart på väg rakt emot mig där jag låg. Bilen bromsade häftigt in och en man hoppade ut och sa: "Vilken tur att jag stannade. Jag trodde det var en sopsäck som låg mitt på gatan."
I felt like one.
Jag kände mig så också. Jag frågade om han var medlem i kyrkan och han svarade att han var det. Så jag frågade om han ville ge mig en välsignelse, för det gjorde så ont att jag inte visste hur länge jag skulle kunna ligga i den ställningen. Och han svarade: "Det kan jag inte. Det är bäst du väntar tills din man kan göra det." Så steg han in i sin bil och körde iväg. När jag kom fram till sjukhuset rullade man in mig i en litet bås på akuten där jag fick vänta på att bli förd till operationssalen. När de drog undan förhänget till det lilla båset så var min man där med alla våra 5 söner. När de stod omkring mig och la händerna på mitt huvud kände jag deras renhet, kraft och styrka. Unga män, håll er så rena att ni kan utöva prästadömets kraft när som helst. Den dagen välsignades jag med kraften i deras prästadöme som de utövade med dygd och helighet. Jag är övertygad om att en dygdig ung kvinna eller ung man ledd av anden kan förändra världen. Men innan vi kan förändra världen måste vi förändra oss själva. President Boy K. Packer sa att vi lever i en miljö som blivit giftig, som förgiftar anden. Så vad kan vi göra just nu för att förbli dygdiga i en förgiftad värld? Först, omvända oss. Jag är helt medveten om att det finns de som lyssnar nu som inte känner sig dygdiga eller som begått misstag. Det är därför en återgång till dygden är så viktig. Du måste veta att du kan återvända. Du kan förändra dig. Om jag var på väg åt fel håll i ett maraton och insåg mitt misstag, skulle jag då fortsätta? Jag skulle genast vända om. Varför? För att jag skulle förlora dyrbar tid och energi och kraft. Och det skulle bli mycket svårare för mig att springa hela loppet på grund av extra sträckan och den längre tiden. Jag skulle inte fortsätta åt fel håll, för hur länge jag än sprang där skulle jag aldrig nå målsnöret. Men hos många som begått något moraliskt fel envisas en liten röst med: "Du sumpade chansen. Du kan inte ändra dig. Ingen får ju någonsin reda på det." Till er säger jag: tro det inte. Satan vill att ni ska tro att ni inte kan ändra er, men det är absolut inte sant. En återgång är alltid möjlig tack vare frälsarens försoning. President Monson har sagt till oss alla som begått misstag: om någon av er har halkat åt sidan finns det personer som vill hjälpa er att återigen bli rena och värdiga. Er biskop eller grenspresident är ivrig och villig att hjälpa och kommer att med förståelse och medkänsla göra allt i sin makt att hjälpa er under omvändelseprocessen. Så att ni än en gång kan stå i rättfärdighet inför Herren. En del av er har varit utsatta för övergrepp och andra syndiga handlingar. Som Moroni sa har ni berövats det som är kärare och dyrbarare än allt annat, kyskhet och dygd. Var medvetna om att tack vare frälsarens försoning är ett helande möjligt. Du kan inte klandras för du har inte syndat och omvändelse krävs inte. Frälsaren led inte bara för våra synder och ofullkomligheter. Han tog också på sig våra sorger. Genom sin oändliga försoning ska han hela dig och ge dig frid. Spring till honom. Tack vare frälsarens försoning ska Gud, Fadern, höra dina böner. Han ska svara genom den heliga anden och andra som du möter på din väg. Jag är så tacksam för den läran och för omvändelsens princip. Utan den skulle ingen av oss kunna återvända till vårt himmelska hem, ren och värdig att vistas i närvaro av Gud, Fadern och vår frälsare Jesus Kristus. Jag är tacksam för återställningen av prästadömets kraft i vår tid som gör att vi kan få den hjälp vi behöver för att återgå till dygden. Den här kraften gör också att vi kan hålla oss obefläckade av världen när vi värdigt tar del av sakramentet. Varje vecka när vi förnyar våra förbund lovar vi att hålla hans bud och ta på oss hans namn och alltid minnas honom. Och han i sin tur lovar att vi alltid kan ha hans ande hos oss. I en värld som är så lockande och frestande är det viktigt att vi alla tar emot, känner igen och litar på den helige andens ledning. Den förunderliga gåvan visar oss alla allt vad vi bör göra. Det är ett oerhört löfte eftersom den helige anden är medlem av gudomen. En del av hans uppgifter är att undervisa, vittna, trösta och varna. Den dyrbara gåvan renar och helgar också. Så den heliga anden och dygden är oupplösligt förenade. Vi kan bli renade genom eld och genom den heliga anden. När det händer har vi inte längre någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. För det andra vill jag uppmana er att vara noga i ert val av vänner. I dagens tekniska samhälle kan vi tillbringa mer tid med omänskliga kamrater än med våra vänner. Vi är kanske noga med våra mänskliga kamrater, men tänker ibland inte så mycket på annat sällskap som vi låter påverka oss. Media av alla slag kan ha stark social påverkan. Vi har alla fått tre dyrbara gåvor för jordelivet. Det är vår kropp, vår fria vilja och vår tid. Om Satan kan locka oss att använda vår tid slarvigt eller improduktivt eller än värre omoraliskt och sen få oss att tro att det vi gör enskilt inte rör någon annan, då segrar han återigen. Vi måste söka efter allt som är dygdigt, älskligt, prisvärt och gott. Så sök dig dygdiga vänner, inte virtuella vänner. Sök dygdiga vänner, inte virtuella vänner. Kom ihåg att dygd älskar dygd, ljus håller sig till ljus. Det skriftstället talar om relationer. När du söker vänner och äktenskapspartner kan du inte bara göra en lista över allt det du söker hos en annan eller hos en evig kamrat. Du måste vara din lista, alltid och i allt och överallt. För det tredje, lägg dig i hård träning. När man tränar för ett maraton måste man ha en strikt träningsplan för att klara hela loppet. Detsamma gäller för livet. Vi springer vårt livslopp och måste ha ett strikt träningsplan. Delarna i den här planen är sådant vi måste göra varje dag utan uppehåll för att inbjuda anden som följeslagare i vårt liv. Det är olika för olika människor, men dagliga böner ingår alltid. Vår fader i himlen hör våra böner och han besvarar dem. Jag vittnar om att det är sant. Vår uppgift är att vara där vi kan höra och känna igen svaren. Sträng träning innefattar också daglig läsning av Mormons bok. Joseph Smith sa att en människa genom att följa dess bud kan komma närmare Gud än genom någon annan bok. Mormons bok stärker din tro på Jesus Kristus och det är genom din tro som du kan motstå frestelser. Den upptäckningen är till för dig och din generation och läsning om så bara 5 minuter om dagen kan förändra ditt liv. Jag vet att det är så för jag har gjort det, liksom tusentals andra. Tänk vilken förändring på 5 år om vi alla ikväll åtar oss att göra det nu. Bara 5 minuter varenda dag. Till sist, ni måste le. Och när ni ler hoppas jag att ni kommer ihåg vilka ni är. Ni är söner och döttrar till vår himmelske fader. Han känner er. Han vet vad ni heter. Han känner er och älskar er. Så le. Det här är bara grundläggande träning, men det måste ske varenda dag. Får jag bara lägga till ett förslag till på listan? Gå framåt med ett fullkomligt klart hopp. Tappa inte modet, särskilt inte så här tidigt på skolåret. Tappa inte modet. Din resa genom utmaningar ibland, och det blir inte alltid lätt. När jag studerar skrifterna har det blivit allt tydligare för mig att Herren tar ut sina utvalda utanför bekvämlighetszonen gång på gång och undervisar dem om det som är verkligen viktigt. Under första delen av sin färd hamnade till exempel jarediterna på en strand och stannade där i 4 år. De var verkligen i en bekvämlighetszon. Ja, de hade det så bra att de glömde att åkalla Herren. Men Herren hade något i beredskap åt dem. Han tillrättavisade Jareds bror i 3 timmar. Han berättade till och med att nästa del av färden skulle bli svårt. Det skulle bli svårt. Att de skulle hamna i havets djup och drivas av vindarna. Men han lugnade honom också med 5 vackra ord. Jag förbereder er inför detta. Herren förbereder dig och förbereder en väg för dig. Ibland tror jag att vi gravt underskattar de stora välsignelser vi kan få och den kunskap vi kan inhämta om vi är villiga att gå utanför vår bekvämlighetszon. Det var kanske därför som Nefi sa, ve den som är förnöjd i Sion. Ve den som ropar, allt är väl, ja. Ve den som hörsammar människobud och förnekar Guds makt och den heliga andens gåva. Det har sagts att vi håller på att bli en generation av åskådare och kritiker. Låt mig läsa upp ett favoritcitat. Jag har det på min spegel. Det lyder, det är inte kritikern som räknas, inte den som påpekar hur den starke snavar eller den som gör något kunde ha gjort det bättre. Äran tillfaller den man som faktiskt befinner sig på arenan, vars ansikte märks av damm, svett och blod, som frimodigt strävar framåt, som felar och kommer till korta om och om igen, för det finns ingen ansträngning utan misstag och tillkortakommanden, men som verkligen strävar efter att utföra gärningarna, som känner till den stora entusiasmen, den stora hängivenheten, som hänger sig åt en värdig sak, som i bästa fall till slut får erfara den stora bedriftens triumf och som i sämsta fall, om han misslyckas, åtminstone misslyckas då han utövar ett stort mod så att han aldrig behöver ta plats bland de kalla och svaga själar som varken erfar seger eller nederlag. Var inte bara åskådare eller kritiker. Så gjorde du inte i förutillvaron. Du var inte neutral då. Du stod. Tillät inte just de röster som ropar om tolerans att inte tolerera dig eller din åsikt. Det här är arenan där allt du försvarade och valde då äger rum nu. Blir inte trött, vilseledd eller nedslagen. Var villig att gå utanför din bekvämlighetszon och sträva framåt med fullkomligt klart hopp. Över hela världen förkunnar sista dagars heligas unga kvinnor sitt åtagande att hålla sig rena och kyska. Unga kvinnor har tillsammans med unga män bestigit berg och vecklat ut sina personliga baner med åtagandet att återvända till dygden och hålla sig rena. Vill ni förena er med dem? Begrunda ert personliga baner. Vad skulle du skriva på ditt baner om det var ditt sista budskap till världen? Hur skulle ditt baner se ut? I en annan tid, på en annan plats, vecklades ett annat baner ut. Det gjordes av en modig man, Moroni, som var hängiven rättfärdighetens sak. Det samhälle där han levde var i uppror. Längtan efter makt och rikedom hade fått vissa av de starkaste och mest beslutna att, som det står i Mormons bok, gradvis förgiftas. Med andra ord, just de som från början var fast beslutna att inte kompromissa övertalades långsamt att göra just det. Alexander Pope uttryckte detta i sin dikt "Vad gradvis förgiftad innebär" med de här orden: "Lasten är ett vidunder så rysligt att ett ögonkast räcker för att avsky honom. Men har vi väl vant oss vid hans anblick, börjar vi fördra, sedan tycka synd om, sedan omfamna honom." Det var i detta klimat som Moroni vecklade ut sitt baner, frihetsbaneret, och kallade till försvar av familjer, kvinnor och barn, av religion och Gud. Han var inte neutral, inte passiv, han var inte tolerant. Han hade rätt. Han gick djärvt framåt. Skriften beskriver Moroni med ord som jag tycker passar in på många av er. Om alla människor hade varit och vore och alltid skulle vara som Moroni, se då skulle själva helvetets krafter ha skakats för evigt. Ja, djävulen skulle aldrig få makt över människobarnens hjärtan. Ni är baneret. Era liv av renhet och dygd är baner som ska få jordens nationer att se upp, att komma till templet. När ni håller er dygdiga får ni ledning av den heliga anden, och er personliga dygd gör att när ni är värdiga att komma till templet ofta. Om du inte har en rekommendation nu, så är det dags att bli värdig att få en. Det här är ert verk. Templet blir till styrka och beskydd för er i en mörknande värld, och det blir ett baner, inte bara för er, utan för nationerna. Ett återvändande till dygden blir att återvända till templet, och att återvända till templet blir att återvända till frälsaren. För 41 år sedan knäböjde jag vid ett altare i Salt Lake-templet och ingick ett förbund med denne underbara man på förhöjningen bredvid mig. Det beslutet har påverkat mig under de årtionden som följt. Vad jag försöker säga till er är att ni bör vara där. Bli inte vilseledda nu. Glöm inte vilka ni är, och låt ingenting hindra er från att få de välsignelser som väntar er i Herrens heliga tempel. Jag känner mig manad att läsa ur Lärna och förbunden kapitel 121. Det är till dem som är kallade och utvalda och som modigt härdar ut. Det är till er i de här svåra tiderna, liksom till Joseph Smith och de heliga i de svåra dagarna för den unga kyrkan. Pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet, och den helige anden ska vara din ständige ledsagare. När vi är dygdiga har vi löftet att stå med tillförsikt i hans närhet, heliga och lika honom. Vi är lovade prästadömets kraft, själva gudaktighetens kraft, eftersom vi är dygdiga. Vi har löftet om den heliga anden som ständigt sällskap, som vittnar, leder, varnar, tröstar och helgar. Och slutligen är vi lovade att vi ska få evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Vi blir gudar som lever gudomliga liv när vi är dygdiga. Vi blir lika honom, rena som han är ren. Resan till Sion, de renhjärtade, kräver allt ni och jag har. Jag ber att vi alla ska ha önskan och styrkan att gå utanför vår bekvämlighetszon och förbereda oss för livets lopp. Och att vi, liksom Agnes Caldwell, sträcker oss uppåt och tar mästarens hand, för hans löfte är till oss alla. Jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i ert hjärta och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Jag vittnar om att vår fader i himlen och hans son Jesus Kristus lever. Och att de ska förbereda oss för det stora verk som ska ske i Herrens heliga tempel som förberedelse. Inte bara för frälsarens ankomst utan för vår egen eviga upphöjelse. Och jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.